Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses!
Somna med Henrik presenteras den här veckan i samarbete med Nina, din PT. Det riktar sig till dig som bor i Stockholmsområdet. Vill du komma i form? Nina Hjelmqvist, som för övrigt ska jag säga inga brasklappar, är min sambo och kvinnan jag älskar och mamman till mina barn, har precis startat en personlig tränarverksamhet. Och nu erbjuder hon en väldigt billig uppstartskampanj under november och december månad där du får 5 PT-timmar för 2500 kronor. Vill du veta mer så kontakta henne. Gå in på www.ninadinpt.com.
Jag tackar dig Anna och Viktor och Anna och Liv och Annette och Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimmi, Ida, Sandra, Lene. Jag tackar dig Veronica och Daniel och Inger och Anna och Kristina och Mia och Katarina och Emma och Carlinus. Och alla ni andra som sponsrar Somna med Henrik på Patreon, www.patreon.com. Och förutom att då få sina namn upplästa i podden, också får tillgång till extra podden, kanske den viktigaste lilla mintkakan till kaffet. Extra podden med en halvtimme mer Somna med Henrik varje vecka, som kommer ut varje lördag. Tack också alla ni som sponsrar då och då via Swish. Era bidrag är hörda, sedda och behövda. Vill du hjälpa till och veta mer om hur man kan göra det så kan du gå till www.somnamedhenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din eftertraktade eltandborste. Din snustorra surrsallad i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och framför oss så har vi en hel timma insomningsmaterial. Om vi väljer att låta ordet insomning bli ett ord som betyder mer än bara att inträda i light, REM och djupsömn. Utan mer kanske bara att hitta en slags ro överhuvudtaget. Du kan ju använda den för att komma till ro innan du ska sova, men du kan lika gärna lyssna på den när du är vaken. Tanken är att du ska lägga mina ord som ett slags matta bakom allting annat. Kanske att jag överröstar lite av bruset som finns i världen runt omkring. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag tror att det ideala sättet att lyssna på Somna med Henrik, rätta mig om jag har fel, måste ju ändå vara med något slags noise cancelling-lurar. Men å andra sidan kanske jag kommer lite för nära då. Alltså rösten blir lite för påträngande. Nej, jag vet inte. Skriv gärna till mig och berätta om ditt favoritsätt att berätta, att lyssna på Somna med Henrik. Du kan mejla mig på jonhenriksdahl@gmail.com. Jag försöker svara på allt, men jag hinner inte. Men jag läser alla brev. För ni är en diger skara människor, får jag förmoda att ni är människor som lyssnar och somnar. Tack alla ni som skriver. Tack alla ni som recenserar podden på olika sätt i sociala medier eller via plattformarna där ni lyssnar på podden. Det hjälper till. Tack alla ni som har gått in och börjat följa Somna med Henriks Instagram-konto. Det kan fler göra, tycker jag. Jag försöker då och då lägga ut små tröstande inlägg i natten också, ifall du skulle ligga där vaken och scrolla. Tänk vad det ordet har förändrats. Alltså, om någon hade sagt scrolla på, ja, säg 1980-talet, så hade det ju betytt något av Astrid Lindgren. Men nu är scrollan är inte längre någonting som tjorven. Det kan tjorva när man scrollar. Men det har inte längre med tjorven att göra, så att säga. Förstår du inte vad jag pratar om, så kan du googla vadprataranom.com. För dig som är ny och obekant med mig och vad det här är, så vill jag bara säga hej till dig. Välkommen till insomningspodden Somna med Henrik. Idén är att jag ska prata dig till sömns. Eller till distraktion. Distraktion. Och nu återigen, ni som lyssnat länge vet att jag har en slags tendens att använda de här tunna sje-ljuden. Vilket inte alls är jag. Utan det är någon slags tillgjord sida av mig som kommer fram när jag pratar. Så jag är en ske-person eller en ske-person, inte ske. Så varje gång ni ser att jag pratar med de här tunna ske-ljuden, så får ni rapportera mig till någon typ av myndighet. Du kan lyssna på den som vaken. Det är det många som gör och skriver och berättar att de har stor behållning av den även i vaket tillstånd. Men jag antar att det är lite don efter person. Det är lite vem du är och som avgör det. Tanken med detta från början är att du ska somna till min röst. Och du behöver inte lyssna på mig. Du får naturligtvis lyssna, men du behöver inte. Du kan bara låta mig gå på i bakgrunden. Du har liksom gjort ditt nu. Dagen är över. Det spelar ingen roll hur mycket du vill eller tänker eller räds just nu. Därför att du har bestämt dig för att gå och lägga dig. Det är en annan sak om det vore så att du inte har det, så att säga. Alltså, för jag kan tycka att drivkraft, handlingskraft ska jag säga. Handlingskraft, initiativförmåga, kreativ kraft är viktigt och någonting man ska följa. Men då borde du kanske inte ha gått och lagt dig in the first place. Så för mig känns det lite grann som att man gör ett val. Alltså, du gjorde ett val när du gick och la dig. Det var ett val du gjorde. Det är inte så att du måste det. Om inte du är ett barn som lyssnar, då kanske någon har sagt till dig att gå och lägga dig. Jag vill också påpeka att du får gärna lyssna på det här om du är ett barn. Det var länge sedan jag sa det nu, men du får gärna lyssna på det här om du är ett barn. Du är mer än välkommen. Ibland kanske det dyker upp ord som du inte förstår. Och det kan också faktiskt förekomma svordomar ibland. Då, för några av er som är barn som lyssnar kanske har föräldrar som tänker att en svordom innebär någon typ av samhällskollaps. Och då kanske du ska prata med dina föräldrar om det. Att han faktiskt svär ibland, så får de ta ställning då vad det betyder. Men jag är för alla. Både vuxna och barn. Det tycker jag förut borde gälla fler. Berättare och underhållare och samtalare och pratare. Det är väldigt vattentäta skott mellan barn och vuxna. Det tycker jag är mycket, mycket tråkigt. Jag har alldeles glömt bort vad jag skulle säga nu. Och det leder mig in på min andra, det jag ska berätta om det så att du är ny då. Det finns ingen manus här, det finns ingen röd tråd. Lite precis som tankarna ska gå när man ska somna. Grejen är den att du ska väl inte ligga där och bygga upp någonting fantastiskt inför morgondagen. Såvida inte det ger dig lugn, gör dig lugn, ger dig en känsla av att du blir tillfredsställd av det. Jag håller på att lära mig att köra bil just nu. Och nu har jag på kvällarna bestämt mig för, jag har inte bestämt mig för någonting. Nu på kvällarna så har jag tänkt att jag ska börja köra bil i hjärnan innan jag somnar. Och först tyckte min hjärna att det var en dålig idé. Men sen upptäckte jag att jag är jättebra på att köra bil när jag ligger och tänker att jag kör bil bara. För då gör jag liksom vägen precis som jag vill. Så det har jag börjat göra då. Jag har börjat köra bil, lugna, mjuka kurvor, växla och koppla och sånt på innan jag ska somna. Och det än så länge, det kommer inte hålla så länge, för att det gör ju inte det. Sådana knep håller ju inte länge. Men det kommer hålla ett tag. Så just nu så somnar jag till att jag kör bil. Jo, men det var det jag skulle säga, det här om att göra ett val. Om det är så att det finns väldigt viktiga saker att göra, gå inte och lägg dig då. Alltså, det här är retorik nu. Det är inga praktiska råd. Jag vet inte vad du lever för liv. Så att det här är inga praktiska råd. Det är inte Fabro Ståhls praktiska råd. Utan det här är retorik. Så jag säger så här då, retoriskt. Om du har något viktigt som du måste göra. Om du måste förändra världen på något sätt. Eller om du måste ta itu med varför hon är arg på dig. Eller om du måste ta itu med det där som du inte har hunnit. Eller om du måste ta reda på om det där verkligen är ett symptom på det och det. Då kanske du inte ska gå och lägga dig. Då kanske du ska vara vaken. Och försöka lösa det problem som rider dig. Men om du har bestämt dig för att gå och lägga dig. Då är det på något sätt ett medvetet val någonstans. Då har du gjort det valet för att du ska sova. Och då kan du inte lösa de här problemen som du ligger och tänker att du ska lösa. Alltså om man bara håller det, du vet, som en regelbok i huvudet. Alltså lite som att man läste det innantill. Jag vet ju att ens inre liksom inte är en regelbok. Det är ju någon slags höbal av olika saker, av orsak och verkan. Men ja, du förstår säkert vad jag menar. Det där att säga till någon, du förstår säkert vad jag menar, är ju ett utmärkt sätt att lämna ifrån sig ansvaret och inte behöva fullfölja sin tanke. Vilket var precis vad jag gjorde nu. Du förstår, ursäkta, du förstår precis vad jag menar, eller hur? Jag, för dig som är ny, heter Henrik Ståhl. Och det här som jag gör nu, det är inte mitt jobb. Även om det har blivit det mer och mer. Med tanke på att vi blir fler och fler som gillar det här då. Utan jag jobbar med att hitta på olika grejer. Och i bästa fall så blir de av. Och i värsta fall så är de bara en del av mitt huvud. Och i näst värst bästa fall, alltså mitt emellan där, limbo, så blir de något annat. Och det skulle jag säga är det vanligaste då. Inte att precis blir av som det var tänkt. Inte heller att det inte blir av, vilket ju är fint. Utan att det blir liksom varken eller, det blir liksom en mix då. Jag får ofta höra att jag är konstig. Människor förstår mig inte. Det låter jag som en som försöker urskuldra sig inför sin älskarinna. Min fru förstår mig inte. Jag upplever ofta att när jag ska försöka berätta vad jag tänker, så är det som att det finns en dörr mellan min hjärna och min mun som kärvar. Så att det finns en omedelbar intuitiv känsla för vad det är jag vill ha sagt. Och sen när man ska ut med det genom munnen, så blir det liksom, då krockar det med allting annat, som hur jag förhåller mig till den personen jag ska säga det till, eller vad den personen ser ut att tycka om mig, eller alltså allt det här verkliga som bara stöter på patrull. Så det fina fantasislottet i mitt huvud går nästan alltid sönder, vilket är ganska ganska, ja, det är helt enkelt fruktansvärt synd om mig. Och det tycker jag är viktigt att ni tar med er genom hela den här podden. Speciellt om du inte har lyssnat på det här förut, så vill jag att du ska ta med dig det här i podden. Att det är helt enkelt fruktansvärt synd om mig. En vit medelålders man som jobbar inom media. Vi är en marginaliserad grupp i samhället. Ja, vad var det nu? Jag kommer alltså prata här då i en timma, och du behöver alltså inte lyssna då. Jag vill säga några saker innan jag börjar. Jag brukar ju flumma ur ganska snart, och jag hade tänkt idag att jag skulle ha ett intervjuprogram, för det var länge sedan nu. Men jag vet inte vem gästen är än. Så innan vi börjar tänkte jag att jag skulle försöka dra några korta förhållningsregler lite inför timman som kommer. Jag kommer alltså inte att sätta på mig en riddarrustning och springa runt med en lans och hugga i väggarna här inne. Så du kan lugnt slappna av med det i åtanke. Jag kommer inte att prata om kaviartuber, eller kaviartuber om du är en sån som säger så. Jag kommer inte att påstå att jag är mer lik en fru än en tub, som jag ibland brukar göra i den här podden. Jag kommer inte att önska mig klister i julklapp av tomten. Idag fick jag för övrigt klä ut mig till tomten hemma, därför att min dotter har börjat längta efter julen. Så vi hade tidig jul. Presenterna låg i en svart sopsäck. Först var hon tomte, och då så var alla leksakerna då recipienter av de här presenterna, julklapparna, olika gosedjur och så vidare. Det är roligt tycker jag. Hon är ju i en ålder när den lilla barndomen, på något vis den tidiga barndomen, och den allra senaste på något vis får gå vara hand i hand fortfarande. Fantasin är fortfarande orörd rent åldersmässigt, coolhetsmässigt. I alla fall när hon är hemma med mig. Så att leksakerna som fick ta emot julklapparna var dels gamla bebisleksaker liksom, som hon har lekt med när hon var liten. Men det är också de här som hon leker med nu då. De lite större. Olika Monster High-figurer. Och lolldockor. Och sen har vi då längst tillbaka i tiden olika uppstoppade djur, höll jag på att säga. Det låter som att jag köpte uppstoppade djur till henne när hon var liten bebis. Det är det inte. Men alltså det är, ja, giraffer med bjällror i benen och sånt. Så gör jag röster till de här olika djuren, och det tycker hon är väldigt roligt fortfarande. Vilket gör mig glad, därför att jag vet ju att det inte så länge till tills hon kommer tycka det är pinsamt och tråkigt. Och sen när hon blir 30 så kommer hon att börja längta efter det igen. Och då kommer jag att vara någon annanstans kanske. Vem vet. Jag försöker passa på nu att vara i massa roller och sådär. Alltså att roa henne. I alla fall, då fick jag först vara... Jag fick sköta djurens röster medan de tog emot julklappar. De ordnades upp i en kö. Några är gamla, andra är unga. Några är mycket små, några är bebisar. Och några är en av aporna är i 80-årsåldern och pratar med bruten röst och har ett bittert levnadsöde bakom sig. Många misslyckanden, har en banan som han inte kan släppa taget om. Han är oförmögen att släppa taget om bananen, vilket känns, ja, freudianskt på något sätt, men också naturligtvis rent praktiskt är en besvärlighet för honom, eftersom han vill kunna greppa saker här. Det var svårt med att ta emot julklappen och så. Så att honom har vi valt att göra, nu fick han heta morfar Prutsson. Han heter olika saker varje gång, men nu var han morfar Prutsson. Morfar Prutsson hade då en tragisk liten historia bakom sig. Och jag ska intervjua honom här idag. Jag har bjudit hit honom i samband med att vi lekte då, jag och min dotter och han och de andra leksakerna, så frågade jag lite diskret. Jag vill inte få honom att känna att det handlar om någon slags sensationsjournalistik eller snyftjournalistik liksom. Utan jag försökte få det att kännas värdigt. Jag frågade, vill morfar Prutsson komma till min studio senare och spela in Somna med Henrik i syfte att få folk att somna? Och då sa han att ja, vad får jag för det då? Jag vet ju att ni ungdomar är täta nu för tiden. Och jag sa, nej, det är inga pengar inblandade, men det är däremot, vi har en väldigt stor lyssnarbas, så att skulle du själv vilja liksom marknadsföra något eller profilera dig lite grann i sociala medier eller så är det ett jättebra ställe att göra det på. Och han sa att ja, okej då, vad har jag att förlora, sa han. Och då sa jag, ja, du har väl ganska mycket att förlora, alltså din värdighet inte minst, men kom du, om du så gärna vill. Så vände jag på det så att det blev liksom hans som, och det tyckte han ju inte om förstås, men då var det för sent, då hade jag ju liksom redan vänt det på det sättet, så då var han, då kom han, så han är här, han väntar utanför. Jag ska bara berätta klart om den här tomte-episoden och sen så ville då mitt barn att jag skulle säga, nej men vi vet ju att det var du som var tomten, alltså med djurens röster. Så hon ville att de skulle genomskåda henne. Och då var jag oklar över först, vad var det som var syftet med det? Alltså varför ville hon demaskera sig själv så inför djuren så offentligt på det sättet? Men sen förstod jag då, efter att vi hade gjort det, för jag följde ju hennes regler då liksom. Så efter att vi hade gjort det så sa hon att, viska hon till mig att nu ska du komma in och vara den riktiga tomten, så ska de bli riktigt jävla chockade. Typ något sånt, sa hon. Och jag förstod, aha, hon är liksom redan nu en berättare. Hon hade skapat en twist. Papa like, sa jag. Och så gick jag ut och satte på mig tomtekläder. Det tog lång tid. Hon väntade, förberedde djuren. Jag hörde hur hon lekte där inne. Att de var bittra över att tomten inte fanns. De minsta grät. Hon verkligen krattade min manege, så att säga. Och sen kom jag in. Och alla djuren, giraffen med bjällror i benen och morfar Prutsson, alla de coolt klädda Monster High-dockorna, Barbiesarna och My Little Ponysarna och LOL-dockorna och Beat-leksakerna jublade över effektiviteten och elegansen hos den här, hos sin matmor. Som hade och sen fick de samma julklappar en gång till. Vi hade inga fler, utan jag fick stoppa ner samma igen. Och då liksom pausar vi tiden mellan varje och diskuterar vem som ska ha varje julklapp. Det tycker jag är fint i barns lekar förresten. Att de alltid kan göra, att de alltid gör så. Att de pausar leken och kommer överens om nya förutsättningar. Och nu säger vi att det ringde då. Ja, och så ringer det. Och så leker de att det ringer. Ja, vi säger att det var din morfar som ringde då, som sa att du skulle gå på maskerad, men jag ville inte det då. Ja, okej. Och sen så leker de det och, hallå? Ja, det är morfar. Ska jag komma på maskerad? Ja, vill du det, Beata? Nej, jag vill inte. Jag vill inte det. Och nu skulle vi sova då. Så där gör de. Det skulle jag önska att jag kunde liksom, man kunde göra i ett vuxet samtal också, att man kunde sitta på ett möte och säga, Nu säger vi att jag blev lite sur på dig för att du tog det sista kaffet där. Ja, men nu säger vi så här att jag ville verkligen ha kaffe för jag hade en sån här otäck smak i munnen men jag kanske håller på att bli förkyld och då vill jag liksom ha en annan smak. Okej? Okay? Och så gör man det. Det vore väl jättehärligt om man sa vad som på något vis... Det som jag tycker som vuxen är svårt att hänga med i lekarna med henne är att de inte kronologiska. Ja, nu var ju den här tomteleken sällsynt kronologisk och med en tydlig punch och så. Men ja, det är svårt tycker jag när en lång historia som gärna tar extremt lång tid och som kräver väldigt mycket arbete från min sida också. För jag kan inte bara sitta där och hålla i en leksak utan jag måste engagera mig. För annars så blir hon, då tappar hon styrfart. Då sitter hon bara där och pillar på grejer. Och då är det ju bättre att jag inte är där känner jag. Men jag bara sitter där. Utan då, ja, då måste jag ta plats och så måste jag bara visa framfötterna. Liksom, att jag brinner för det här permanent. Så jag, då kommer rösterna, inte i mitt huvud men ut ur min mun. Och då kommer alla de här leksakernas karaktärer få liv och så. Men det jag gör då också, det är att jag liksom, hennes lek från början var ju ganska mondän om jag får säga så. Det handlar om till exempel om två tvillingssystrar. Det är mycket systrar, kusiner och sånt. Lilla syster och stora syster är väldigt viktigt. Hur gamla folk är i förhållande till varandra är väldigt viktigt. Och sen så, och så ska de sova över hos varann eller om de ska sova över hos ännu en kompis eller något. Och sen ska de klä sig till en fest och sen ska de gå till stranden och sen ska de duscha. Och sen ska de, nej, inte duscha gör de inte, de badar. De har en swimmingpool eller en sån här bubbelpool. Och sen ska de gå till stranden och sen ska de gå hem och sen ska de dansa. Och allting, alla de här momenten är inte så där utstuderade. Det finns liksom inte, de är inte fyllda av någonting utan... Det tar en sekund så har de dansat. Nu ska vi gå dit. Nu ska vi gå dit. Alltså hon det är mer som en timeline liksom. Och leka timeline är ju, jag vill inte säga det men det är ju väldigt tråkigt alltså för en vuxen att leka någon slags sammandrag av en vecka. Sen gick vi på museum då. Ja. Och sen så visste du inte. Sen är det vissa saker som hon återkommer till hela tiden. Till ett tag var det så här. Du visste inte att jag var en sjöjungfru. Eller du visste inte att jag kunde flyga. Och det tycker jag i och för sig är jättefint. Att hon inte vill. Jag förstår ju att det handlar om henne. Att hon skulle bära på någonting som var hemligt. Som var magiskt. Som var utöver det vanliga. Det minns jag ju att jag också tänkte. Och drömde om. Ända tills jag var vuxen. Kanske fortfarande. Ja, men det var i alla fall en fin stund. Och nu har jag då alltså morfar Prutsson med mig här i studion. Han har kommit in här under tiden som jag pratade. Min assistent Zerigneb Abnizova har visat in honom. Tack Zerigneb. Får jag berätta historien bakom ditt namn, Zerigneb Abnizova? Ja, visst. Jo, det var faktiskt ett tag på den tiden när jag då och då med jämna mellanrum blev intervjuad av olika journalister med lokaltidningsanknytning. Så utvecklade jag någon slags, nej inte bara lokaltidningar förresten, det här gällde även, minns jag, skvallerpress, den så kallade sensationsjournalistiken. När jag gjorde intervjuer med folk som inte visste vem jag var. Om jag till exempel var med i någon pjäs någonstans. Någon lokal plats, någon lokal tidning. Där de som kom och intervjuade mig inte visste vem jag var. Inte hade gjort sin läxa som jag upplevde då. Jätteelitistiskt. Utan bara kom dit och ville veta vad jag hette. Då sa jag alltid att jag hette Zerigneb Abnizova. Det sa jag också på när det kom sådana där vimmelfotografer. Vilket det gjorde då. På Stureplan då på den tiden när jag brukade hänga där, då brukade jag säga att jag hette Zerigneb Abnizova. Jag har sett namnet Zerigneb Abnizova i tidningen en gång och det var jag ska inte säga var. Det tyckte jag var spännande och roligt, Men jag inser nu i efterhand att det var lite elakt. Det kan ju kanske handla om liksom sommarvikarier och sånt som... Ja, varför skulle jag hålla på och markera sådär? Jag tyckte väl att de inte ansträngde sig då, som inte visste vem den stora stjärnan Henrik Ståhl var. Sånt där kan jag tycka är fult idag. Men nu heter i alla fall du det just nu, min assistent Sergej Babnisova. Och du har fått det namnet av mitt yngre jags... Ja, får jag säga, förfulade attityd och livssyn. Ja, men varsågod och sätt dig ner här nu då, morfar Prutsson. Tack ska du ha, Serigna. Vi ses sen. Vi ska ju äta middag ihop sen och prata ut om det här. Hej då. Välkommen, morfar Prutsson. Sitter du bekvämt? Ja, tack. Jag sitter så bekvämt som man kan sitta, men du har ju ganska krökt rygg. Ja, jag ser det. Den är verkligen oerhört krökt. Och bananen har du med dig, säger jag. Ja, du gjorde ju lite lustig. Du gjorde dig ju lite lustig över det förut här. Du sa att jag inte kunde släppa taget om bananen och att det, ja, och så att det väckte en del frågor. Och då vill jag bara fråga, har du inte du själv något typ av problem som du inte kan släppa taget om? Jo, det har jag, flera stycken. Men jag vill bara säga innan vi kommer igång med intervjun att de flesta gäster jag har här har en tendens att vara lite konfrontativa. Och jag känner att ska det bli så nu, då vet jag inte om jag vill att vi gör det. För att det känns inte hundra att ha ett samtal med en apa av tyg som har någon slags konstiga kläder på sig. Och en tygbanan fastsydd i sin höger hand. Om du ska vara så sur och arg. För att jag ska försöka få folk att somna här. Jag tycker inte att det känns helt, ja, helt hundra faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Nej, okej. Okej, jag förstår. Du är rädd för konfrontativa gäster. Du vill ha folk som stryker dig med hårs. Och det där tyckte jag var extremt konfrontativt sagt. Så som sagt, jag frågar igen, vill du ha en intervju, mera ett samtal där vi försöker hålla ribban lite högre än att bara gå på minsta gemensamma nämnare där liksom grälet hela tiden ligger och hotar? Eller vill du att vi ska försöka höja ribban och se vad vi kan åstadkomma tillsammans under den här timman? Ja, det var ju du som sa det, men det var jag som tänkte det. Jag vill ha till det sista du sa där. Vad var det sista jag sa? Ja, det minns jag inte, men det lät bäst. Det kändes som att det klickade till i mig när du sa det. Så att då gör vi det. Det kan ha varit min tryckknapp bak här i sparkdräkten jag har på mig. Det kan ha varit en tryckknapp som lossade. Det var det som knäppte till. Men jag tror inte det. Jag tror att det var innebörden i det du sa. Det klack till. Det sa bara klick, som hans majestät konungen Karl den 16 Gustav sa. Angående då när han träffade sin hustru, sedermera drottning Silvia. Det sa bara klick. Och det gjorde det när du sa sådär, som jag inte minns vad du sa. Och du minns inte det heller. Nej. Du kan ju börja med att beskriva, får jag beskriva hur du ser ut och så får du kommentera då. Och så ska jag hålla ribban högt, jag lovar. Okej. Du är alltså en apa. Du är vit. Och har lite... Ja, vad kan du vara för en sorts apa? Kan du vara en orangutang? Eller är det en schimpans? Alltså, du är lite för krum för att vara en schimpans. Du har lite för krumma armar och krumma ben. Hela du är väldigt krökt och krum. Ett väldigt kompakt kroppshydda. Krökt och ganska orörlig som docka betraktad. Mest, du påminner lite mer om en prydnadskudde faktiskt än om en leksak. På dig så har du en sparkdräkt, en riktig sparkdräkt som jag känner igen, eftersom det var någonting som min dotter hade, eller åtminstone var tänkt att ha när hon föddes. Den är väldigt liten, så jag misstänker att den kanske var lite för liten för henne redan när hon kom. Kanske att hon hade den i någon månad eller så. Men den har hon alltså satt på dig nu. Hur trivs du i den? Det är en sparkdräkt för bebisar. Du är ju ingen bebis. Nej, fördelen med en sparkdräkt är ju att den håller ju allt på plats, så att säga. Jag behöver inte oroa mig över att saker glider upp eller ner, utan en sparkdräkt är en sparkdräkt. Den håller sig liksom på plats, den håller mig på plats. Jag behöver inte springa omkring och tänka på att jag inte kan böja mig fram, för att då ser man lite rumpa och sådär. Utan jag är trygg i den. Okej. Och bananen då, ska vi adressera elefanten i rummet? Bananen i apans hand, som man brukar säga. Alltså det där, du vet, det där gamla ordspråket. Ta bananen ur apans hand varje gång du är i Härnösand. Och det är ju då att när man är i Härnösand så måste man liksom adressera det faktum, ja, att man är där liksom. Att Härnösand är en plats. Så här. Jag har alltid hållit i den här bananen ända sedan jag syddes. Det är klart att det går att ta bort bananen. Det är ett enda saxklipp så är det borta. Det skulle inte förstöra mig. Det skulle inte förstöra min struktur. Min subpartikel. Min struktur på subpartikelnivå skulle inte hotas om man klippte loss bananen, så att säga. Det skulle göra ont, visst. Men det skulle nog inte göra mer ont än att ta hål i örat. Eller ta hål i handen då, motsvarande. Med ett litet instrument. Jag tror att det kanske skulle kännas tomt först. Men sen skulle jag nog vänja mig. Frågan jag ställer är, varför skulle jag göra det? Den är klart att det är ett besvär. Och en sak som du inte berättade i den här leken som du och din dotter ägnade er åt, där jag fick bli fienden. Jag gjordes automatiskt till fienden. Och det tycker jag är lite, vad säger man? Ja, det tycker jag är lite orättvist. Jag är en apa. Och jag fick klä skott för en väldig massa utav er egen familjeproblematik. Varför är ni så straffbenägna till exempel? Varför är ni så nyfikna på brott och straff hela tiden? Vad handlar det om, skulle jag bara vilja fråga lite rent allmänt. Jag anklagades för att ha druckit ur all julmust, vill jag minnas, i leken. Ja, det stämmer. Vi lekte att du var så sugen på julmust, och när min dotter frågade vem vill ha julmust, så skrek du ja med jättehög röst och tog julmusten och stack iväg med den och gömde den, och vi letade efter den länge. Och sen hittade vi den under dig. Du hade så satt dig på julmusten. Ja, och då såg jag ju, Henrik, att du hade julmusten hela tiden under din tröja. Något som din dotter inte såg. Vilket i sig förbluffade mig, därför att det var väldigt uppenbart. Vad är hon? Hon är stor liksom. Jag menar, hon går i andra klass. Hon måste ju ändå förstå att det är du som så att säga. Ja, men jag tror att hon var helt med på leken bara. Ja, så, och sen planterade detta hos mig. En falsk anklagelse helt enkelt. Och som straff då så sparkade din dotter mig jättehårt i magen och ansiktet. Alltså hon träffade liksom hela rubbet. Varpå jag flög jättehårt bakåt och slog ryggen i en av stolarna i vardagsrummet. Och det sånt där har jag svårt att släppa taget om. Jag menar, jag är en leksak och jag är van vid hårda tag och att bli liksom omkullkastad och runtkastad och biten och äten på och allt. Men det var själv med kylan hon gjorde det som känns oförlåtlig faktiskt, om du frågar mig. Du måste komma ihåg, Henrik, att jag är ju en leksak som du har fått när du var yngre. Ja, men vänta nu. Jag fick dig i studentpresent. Alltså jag fick dig hängande i en sån här studentbukett. När jag tog studenten 1994. Så jag har ju aldrig lekt med dig. Eller så. Utan du har ju legat på vinden och följt med i flyttarna. Och första gången du blir lekt är ju nu. Med min dotter, så att säga. Ja, det stämmer. Men jag blev i alla fall anklagad för att ha stulit julmust. Och det, sånt tar jag inte så lätt på. Jag känner mig kränkt av vad du gjorde. Av vad ni gjorde. Din dotter kanske man inte kan skylla så mycket på. Hon är fortfarande ett barn. Men du borde ha... Och sen när jag tänker på resultatet av det som sen hände. det som hände i slutet av leken innan du var tvungen att gå iväg för att spela in den här podcasten var ju att ni tillsammans hängde upp mig i taket i en tom krok. Jag antar att ändamålet för kroken är att bära upp lampor. Men taklampan i ert kök hänger någon annanstans, så att den kroken är tom. Och då hängde du fast mig i bananen. Ja, alltså i bananen som jag håller i handen i taket. Du klämde fast min hand och bananen i kroken så att jag blev fasthängd där. Och satte sen på mig en keps, en urlöjlig keps från en film du har gjort för 2 år sedan. Med någon slags filmens logga på framsidan. En alldeles för stor keps. Och jag förstår inte varför jag skulle få den. Det var som en sån här skamstrut, eller vad heter det? Skamvråstrut. Som man hade förr i tiden. Dumstruten. Bara det att det var en dum mössa istället. Och där fick jag sen hänga medan ni obekymrat lekte vidare med den här julmusten. Som för övrigt bara var en flaska med, som det hade varit julmust i och nu var fylld med vatten. Ja, det var hon som hade fyllt vatten i och jag vet inte ens vad det var för temperatur på det här vattnet eller varifrån det kom. Det kan ha kommit från toaletten, var mig anbelangad. Nej, vänta nu. Nu tycker jag att du är väldigt bitter. Det var vanligt kranvatten i den där och det var ju en lek. Och hon skrattade väldigt gott åt att du, att jag spelade dig. Jag vill, en annan sak jag skulle vilja säga. Du gjorde mig också inte rättvisa med din röst. Du är skådespelare, va? Så jag menar, du har en utbildning där du har lärt dig att porträttera folk och så. Du vill komma nu att du tyckte det var dåligt då, eller? Ja, det är inte dåligt, det är inte ordet. Det ska jag inte säga, utan det är, om vi säger så här, att det var ett hån mot all typ av performancekonst. Allt som tidigare har spelats på Sverige och världens samlade scener och dramatiska skådespel i både framför kameran och på scenen är samtliga en O'Toole-tolkning om man jämför med din tolkning av den här buttre gamla apan som du då ville få mig till att bli. Ditt röstläge, detta grymtande, släpiga, fördummande porträtt av en primat som faktiskt är människans närmsta släkting. Det glömmer du bort i alla dina tolkningsförsök. Att jag faktiskt är en avbild av en art som för 6 miljoner år sedan bröt loss från din egen gren i släkthistorien. Och sen dess har vi vandrat sida vid sida. Så 6 miljoner år är ingenting. Vi är närmare släkt. Vi delar 99,9% av våra gener. Så himla olik mig är du inte. När du sitter där och raljerar över min spark direkt. Okej. Okay. Ja, jag skulle vilja be om ursäkt om du känner dig sårad. För det var inte min mening. Morfar Prutzon, får jag kalla dig det? Jag menar, du kanske heter något annat egentligen. Men nu för, i den här leken heter du ju Morfar Prutzon. Ska vi kalla dig för Morfar Prutzon? Vem var det förresten som kom på Morfar Prutzon? Jag vill ju inte skylla på min dotter i podden, men det var hon som kom på. Alltså jag hade nog tänkt ut ett lite mer raffinerat namn. Till exempel Zerigneb Amnizova. Förlåt, men det är lite roligt att jag kallade mig själv för Zerigneb Amnizova. Och de journalisterna bad mig stava till det då. Det var ju jätteroligt. Förlåt, inte alls roligt. Det är jätteelakt. Och framförallt orsaken till det är ju jättetöntig. Jag återkommer till mina egna fadäser i livet. Så är det. Jag hade kanske gett dig ett roligare namn om det hade varit upp till mig att bestämma vad du skulle heta. Alltså, det var ju min dotters instruktion att du skulle vara en morfar. Och att du skulle vara gammal. Det var liksom instruktionen. Och sen så sa hon då att du hette Morfar Prutzon. Om jag hade fått frågan hade jag kanske döpt dig till Morfar 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 Mahogny. Ja, morfar Mahogny, det hade jag gärna velat heta. Det låter distinkt och ädelt. Inte som morfar Prutsson. Som, jag menar, vem skulle heta Prutsson? Det är, antar att det är ett efternamn då. Ja, det är det väl. Vem skulle, vad är det för släktnamn att bära vidare? Prutsson. Alltså, bara låt säga att det anspelar på det som jag tror att det gör. Alltså den luft som slipper ut ur människor och djur när de behöver bli av med gaser innanmätet. Alltså, vem startade det? Det låter taget, om vi säger så. Det låter som ett artistnamn. Lite som att heta Marcolio eller Sean Banan. Alltså, det låter lite... Det låter bajshumor. Alltså, uppmuntrar du sånt hemma? Ja, nej. Hon är ju väldigt förtjust i de här böckerna om Kapten Kalsong också. Det är någonting nu som... Det fula och vulgära är spännande, liksom. Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Du är en väldigt dålig förälder. Ja, jag ber om ursäkt. Men, okej. Okay. Vad skulle du helst vilja... Vad heter du ens? Vad är ditt riktiga namn? Jag vill inte säga det, för du skulle komma bara skratta. Nej, jag lovar inte skratta. Alltså, jag brukar inte skratta så ofta i den här podden. Och när jag gör det, då brukar jag få arga brev om att jag skrattar. Det finns tydligen ingenting som gör folk så arga och upprörda som när jag har lite roligt åt mig själv. Så jag försöker låta bli att skratta. Även om, ibland var det svårt. Ibland är det svårt. Som till exempel när jag kom på att jag skulle intervjua dig här nu. Då hade jag väldigt svårt att hålla mig för skratt. Och då fick jag bita mig lite i själen. För att jag skulle vara tyst. Tyst? Nej, inte tyst. Tyst. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Om du nödvändigtvis måste veta. Så heter jag då alltså... och jag måste bara komma på ett namn. Jag heter Leif G.V. Larsson. Jaha. Det vet jag inte om jag tyckte det var så roligt. Det är ju som Leif G.V. Persson, fast det är Larsson istället. Ja, Leif G.V. Persson har väl inte monopol på att heta Leif G.V. Jag heter Leif G.V. Larsson. Och det har jag gjort, ja... Åtminstone sen jag tillverkades någon gång på 90-talet. Så att det ska du inte tycka att det är roligt. Nej, men jag sa ju precis att jag inte tycker det är roligt. Jag tycker ju jag tycker ingenting om det. Du heter alltså Leif G.V. Larsson. Men jag tror att jag kommer döpa det här avsnittet till morfar Prutsson i alla fall. För det är roligare. Ja, okej då. Ja... Men morfar Prutsson, kan du berätta om en dag i ditt liv då? Ja, jag är ju som bekant en apa. Art obestämbar. Jag kommer att lägga ut en bild på Facebook på dig, morfar Prutsson. På Somna med Henriks Facebook-sida. Imorgon klockan 9 kommer jag lägga ut en bild. Om du är vaken då och tittar på Facebook kan du gå in och försöka artbestämma morfar Prutsson. Så vill jag att du hashtaggar med morfar Prutsson. För det är en viktig hashtag, känner jag, att sprida i dessa populistiska, politiserade tider. Jag tycker det känns viktigt att framföra budskap som har någon slags dignitet utöver bara den sekundbaserade åsiktsmaskinen. Låt de riktiga värdena, a.k.a. morfar Prutsson, hashtag morfar Prutsson, ta plats. Jag skulle också vilja att ni använder hashtaggen morfar Prutsson när ni skriver saker ni känner väldigt starkt för i olika frågor. Använd er av morfar Prutsson som en hashtag. På så sätt så ger vi det dignitet. Vi sprider det. Så, morfar Prutsson, nu ska du bli en hashtag och bli spridd över hela världen av mina miljontals följare på Somna med Henriks Instagram-sida. Hur känns det? Ja, jag bryr mig inte. Nej, men förlåt, men det där, jag bryr mig inte. Alltså, det där, Jag kan inte... jag måste säga något om det där med människor som säger att de inte bryr sig om framgång. Jag kan förstå att framgång kan ha olika positiv och negativ inverkan på dig, morfar Prutzon. Men att säga att du inte bryr dig, det är liksom som att säga att man inte bryr sig om det är storm eller stiltje. Alltså storm är något annat än stiltje. Och om framgång, kändisskap, är storm, så är motsatsen då stiltje. Eller om du väljer att vända på det, att kändisskap och framgång är stiltje och det andra är storm. Men oavsett så är det två helt olika tillstånd. Och det är klart att du inte bara kan skita i det. Det är klart att det kommer att påverka dig på olika sätt. Så att spela oberörd, som att man inte har förändrats, eller som att man, det är ett poserande beteende, morfar Prutzon, som jag inte känner riktigt klingar helt rent. Jag skulle vilja uppmuntra dig att tänka över det där svaret igen. Okej. Okay. Vi säger så här. Jag har varit på en vind ända sedan du tog studenten, Henrik, 1994. Jag har blivit upp- och nerpackad ur olika flyttkartonger. Mest nerpackad, ska jag säga. Och sen legat i en och samma flyttkartong ända sedan du flyttade hemifrån. Och det har varit en plåga. Jag låg med ansiktet tryckt mot en gammal skoluppsats som du skrev i fyran, som du av någon outgrundlig anledning har envisats med att spara, fastän man knappt ser på de gamla stencilerade bladen längre vad det är du har skrivit. De är faktiskt så gamla att de är uppkopierade med en sån där blå kopiator. En sån där som man snurrade med en vev. Så att det får jag nog ändå säga är... väcker många frågor. Och sen har jag legat sen 1997, så stoppar du ner någon gammal sommarkalender, ett förfärligt försök att göra någon slags julkalender fast på sommaren då, alltså en sommarlovsmorgons julkalender typ, som fullständigt floppade och dessutom fick dig anmält i granskningsnämnden, vill jag minnas, och också fälld i granskningsnämnden. Det här var väl 1997, vill jag minnas. Ett fiasko, skulle jag väl påstå. Nu tycker jag, kommer du ihåg vad vi pratade om i början av intervjun, morfar Prutzon? Du är så fruktansvärt konfrontativ nu. Nu har jag låtit dig hålla på, ja, i stort sett oemotsagd hur länge som helst. Det är ju också någonting vi skulle kunna diskutera. Varför du aldrig blir motsagd? Varför du bara babblar på? Ja, får jag säga något? Eller? Men, och så också det här då, att du blir sårad nu. För att jag ifrågasätter att du bara babblar på och aldrig pausar in och frågar om ens kollar upp om dina ord får ens fäste i rummet. Jag är ju jätterädd själv att jag är sån. Jag pratar ju på när jag blir nervös, när alla andra är tysta. Men ibland får jag känslan av att alla andra är tysta bara för att de tror att det måste vara så, att jag måste prata. Och då pratar jag. Åh, vad det är besvärligt. Tycker du inte, morfar Prutzon? Kan vi inte prata lite om det här med att ta plats? Ja, jag förstår inte vad det skulle vara för märkvärdigt med det. Du tar plats eller så tar du inte plats. Du har någonting att säga eller du har ingenting att säga. Ja, det var ett väldigt, väldigt tråkigt nedgörande av min fråga. Varför kunde du inte fråga så här, vad menar du? Utveckla. Varför man ställer en fråga till någon och får ett sånt där svar som bara dödar frågan. Jag förstår inte ens frågan, säger du, typ i undertext. Din fråga är meningslös. Jag tycker det är så himla oschysst. Kan man inte säga så här, hur menar du nu? Förklara. Och sen typ på riktigt lyssna på svaret. Och sen, och du får gärna tycka att jag har fel. Och då säga, ja men jag tror att du har fel för att. Och sen lyssna på svar och igen. Istället för att säga, det så där gör jag ibland. Jag bara säger, Nej, nej, det handlar inte om det. Alltså, en så tråkigt drag. Usch, du ser vad som händer, morfar Protsson, nu när du kommer in här och blir så där konfrontativ, och så blir det här ett självkritiskt avsnitt igen. Själva idén är ju att man ska inte gräva ner sig. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Ja, men alltså... Ja. Jag antar att vi kan försöka avsluta intervjun här, morfar Protsson, för jag ser på dig att du vill gå härifrån nu. Jag ser att din banan, du håller på att vifta med bananen. Äter du någonsin på den där bananen, eller är den bara där liksom? Nej, jag äter inte på den. Det är en tygbanan. Man kan inte äta tygbananer. Och även om man kunde det så skulle inte jag kunna öppna munnen, eftersom min mun bara är en söm. Det finns alltså ingen riktig munhåla bakom den här sömmen. Inget svalg och ingen tunga. Ingen sväljmuskulatur. Ingen luftstrupe. Utan det är bara vadd här bakom. Jaha, hur pratar du då? Men jag pratar ju inte. Det är ju du som pratar, Henrik. Det är ju du som sitter ensam i ett litet spikebås och lyssnar på ljudet av din tinnitus som långsamt pyser fram i bakgrunden. Det är ju inte... Jag är inte på riktigt. Eller jag menar, jag är på riktigt. Du kan ju ta ett kort på mig och lägga ut på Insta. Jag tycker ärligt talat att du ska göra det. Så folk får se att jag finns. Det är ett roligt öde för den här. För den här apan som är jag. Studentpresent. Jag var med på stan en liten stund när du gick in och tåg där. Och sen flyttkartong. Kalender, uppsats, damm och vindar. Hårda, kärva händer som flyttar mig. Slänger ner mig på olika kylslagna trägolv. Betonggolv, nätgolv. Och sen framtagen av ett barn vars första impuls tycks vara att göra mig till en bad guy. Jag har inte gjort någonting, jag har bara legat här med min lilla banan. Jag är vad jag är. Det jag säger, säger jag. Och... Någon måste ju vara det också, liksom. Ja. Men kan du inte känna lite att så här, det faktumet att du blir tilldelad skurkrollen om och om igen, att det har någon slags förankring i verkligheten? Ja, absolut. Men jag har ju bara legat här med min banan. Jag har ju liksom inte... Jag har ju bara legat här med min banan. Ja, det är något fint att skriva i någon sån minnestext. Han låg bara där med sin banan. Vi kommer att minnas honom. Morfar Protsson, jag ser fram emot många fler år med dig. Och jag lovar att lekarna säkert kommer att förändras. Och sen kommer du få gå tillbaka till flyttkartongen igen. Därför snart är min dotter för stor för att leka med tygapor. Att de är julmustskälande marodörer som man kan hänga upp i taket för att de ska lära sig en läxa. Då kanske du känner, då kan jag lova, jag ska försöka komma ihåg att jag ska placera dig lite bekvämt, kanske med något annat gosedjur så ni kan ha sällskap. Och sen får ni väl ligga i den där flyttkartongen tills den dagen kommer när mitt barn eventuellt får barn. Och så får vi se vad vi kan göra därifrån. Kanske du kommer få en helt annan roll, vem vet. Kanske är den där griniga gamle gubben som vi har gett dig rollen som inte finns kvar längre. Kanske är det någon annan som är grinig och gammal då. Man vet ju ingenting om framtiden, menar jag. Allt kan ändras. Man är nästan aldrig beredd. När som helst, hur som helst kan allting vara helt annorlunda. Vad kan man göra? Gå och dricka en kopp kaffe liksom. Njuta av att andas in och andas ut. Och njuta av någon som verkligen har lovat att han inte ska vara så här sindig och mindfulness-orienterad, men ändå sitter här och gör det. Njuta av att han gör sig själv till åtlöje. Det är också... Det var väldigt vad självkritiskt det blev, det här avsnittet. Kära lyssnare, tack ska du ha för att du finns, för att du lyssnar och för att du skriver och tycker och tänker och delar med dig om att podden finns. När jag började med det här så trodde jag aldrig att det skulle växa till det har blivit idag. Och så är det med det. Om du ursäktar mig nu så ska jag gå tillbaka med morfar Prutsson. Kanske att det blir lite mer lek innan läggdags. Då kanske jag ska försöka pusha för att morfar Prutsson får en annan roll. En annan, att han får spela någon med nya idéer eller något. Det skulle vara kul, morfar Prutsson, eller hur? För jag är ju övertygad om att du förtjänar kärlek. Men jag tror kanske bara att du måste bara ompröva din gubbiga grinighet. Liksom. Du måste bara ompröva dig själv. Se dig själv som den där blomman som du är. Den där vibrerande strängen i universum. Som precis som alla andra bara skälver. Det tror jag på. Det tror jag på. För att citera den där gamla dikten av Ronja Lanmönner. Nej, Ronja Lanmover heter hon ju. Poeten. Utan zigzagspår i snön vet jag inte var jag ska kissa. Utan zigzagspår i snön är det alldeles för lätt att missa de parametrar som en stad satt upp. Vad ska man pissa, ner eller upp? Jag vet, det rimmade upp på upp där, det var inte så bra. Men det är inte min dikt, det är ju Ronja Lawnmowers dikt. Nu ska jag sjunga CD-sången. Åtminstone den här enda gången. Och sen är det slut där. Det var ju faktiskt hennes sista dikt också. Innan hon blev rörmokare. Heter det rörmokare eller rörmockare? Nej, man mockar ju inte i rören. Men vad är mokare då? Jag stod och mokade. Ja. Glöm nu inte för allt i världen hashtaggen morfar Prutsson. Artbestäm honom. Jag kommer lägga ut honom här imorgon 9:00 på förmiddagen. Alltså måndagen den... Vad är det för datum ens? Jag vet inte. Måndagen den 18. Måndagen den 18. 9:00 på förmiddagen kommer jag lägga ut en bild av morfar Prutsson. Och då vill jag att du ska artbestämma honom. Om du inte kan så vill jag att du ska bara skriva dina livsråd till morfar Prutsson. Vad tycker du att han ska ta med sig in i framtiden? För låt oss bara enas kring det faktum att morfar Prutsson ska ju också med in i framtiden. Det är inte så att vi ska lämna honom här. Han ska ju följa med. Men han måste kanske följa med och ha tagit av sig saker. Den där sparkdräkten. Bananen kanske han måste losa. Losa bananen, morfar Prutsson. Den bara håller dig nere. Ja, något sånt skulle man kunna skriva. Nu har jag gett väldigt skräddarsydda förslag. Det är klart du gör som du vill. Du kan också om du vill lägga upp någonting på Insta imorgon, så kan du ju lägga upp en bild på till exempel din lunch eller lägga upp en bild på någon kompis, och så kan du kalla den personen för bästa. Alltså prefixet bästa och sen namnet då. Eller geniet och sen namnet då. Det kan du också göra. Tack för att du lyssnar. Sov gott.